Ja, välkomna tillbaka andra dagen för de här biblikumdagarna. Vi ska fortsätta att tala nu om profeten Jesaja, Jesaja-bokens budskap och fantastiska enhetlighet som en enda profets verk, inte en skapelse av många olika jesajor från olika tider. Det blir mycket historia idag. Men det hänger ju samman med som en röd tråd. Vi har talat om Bibeln är inte fantasier som svävar fritt utanför historien. Utan Bibelns undervisning är historiskt förankrad. Men innan vi går in på lite historia, för jag tror det är nödvändigt för att förstå bakgrunden också till det man har sagt vara Deutero Jesaja. Vad som är den verkliga historiska bakgrunden till kapitel 40 till och med 66. Därför måste vi ta upp historien lite grann. Men först ska vi säga lite vad menas med, och vi talade igår om vad menas med Sion bland annat. Och nu ska vi säga någonting vad menas med vägen. Vi vet att i Nya testamentet nämns det flera gånger att kristendomen och Kristus själv det är vägen. När Paulus förföljer kristendomen så står han förföljde vägen. Och om man, vadå? Vad är vägen? Så uppenbarar sig Jesus och säger, det är mig du förföljer. Det är mig du förföljer. Men var har man fått detta som nämns flera gånger i Nya testamentet? Vägen. Jag är vägen, sanningen och livet. Jo, det har faktiskt sin grund bland annat i Jesaja-boken. Vi har talat om hur kapitel 34 och 35 kommer som en avrundning av första delen av Jesaja. Kommer ni ihåg kanske att, ska vi ta snabb repetition, att första kapitlet är som en löpsedel. En introduktion till hela boken som talar om vad boken handlar om. Sen kommer kapitel som är nere, kapitel 2 till och med 12. Och vad sätter profeten i mitten där? Jo, kallelsen, hur han kallades till profet, kapitel 6. Och så den trefalt helige. Och detta 2 till och med 12 avslutas med en lovprisning av Herrens frälsning. Sen kommer 13 till och med 23 som talar om fiendefolken som angriper Guds folk. Och när man går igenom folk för folk och man börjar med Babel som är symbolen för all fientlighet mot Gud och hans rike. Och så avslutas dessa kapitel 13 till och med 23 med en sammanfattning 24 till och med 27. Ni ser det här framför er, inte sant? Det är enkelt. Och 24 till och med 27 talar då om domen. Och om det härliga gästabudet på Herrens berg med starkt vin, väl klarat och feta märgfulla rätter. Och döden är borta och tårarna är borttorkade. Och sen efter detta kom, vad var det då? 5 V-utsagor, inte sant? 28 till och med 33. V, 5 gånger. Fram till och med kapitel 33. Och så avrundas detta med 34 till och med 35. Där är dom och frälsning. Dom och frälsning, dom och frälsning. 34, domen. Och här representeras fiendskapen av Edom. Och det är lätt att förstå. Det minns hur Edom ville hindra Gud och hans folk att få gå in i det utlovade landet. Ni får inte gå igenom Edoms land. Och man tvingas gå runt om. Så är de liksom Babel står som symbol också för fiendskapen mot Gud och hans folk. Och så i 35 frälsningen. Och där är vi nu. Och där talas det bland annat om vägen. Kapitel 34 handlar om det återlöstas rike. Ett nåderike. Ett land som blomstrar skönt och fröjdar sig. Vers 2, 35:2. Genom tron på Guds oförtjänta frälsningsgärning så blir människor medborgare i detta rike. Längre fram förklarar Jesaja att man föds in i detta rike på ett övernaturligt sätt. Den ensamma får flera barn än den som har man. Så det sker genom ett under. Och det är Herren som är mannen. Det är han som föder till liv. Inte vi med våra gärningar. Avfälliga och otroende människor däremot liknas vid öken och ödemark. Vers 1. Paulus använder en annan bild, eller han använder uttrycket andligt döda. Andligt döda förvandlas från torr och ofruktsam öken till en blomstrande trädgård. Libanons härlighet ska ges åt den. Karmels och Sarons prakt, vers 2. Libanon, Karmel, Saron, de var kända för sin fruktbarhet och sin skönhet. Och så ska vatten bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Den glödande varma sanden ska bli en sjö. Den torra marken vattenrika källor, vers 6 och 7. Och Jesus anknyter till det här bildspråket när han talar, det kommer ni ihåg, med den samariska kvinnan om frälsningens gåva. Han liknar denna gåva vid vatten som ger liv åt törstande. Han säger till henne, den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Johannes 4, 14. Hon förstår inte det riktigt, utan hon tänker på brunnen där de satt. Och här talar Jesus om det andliga vattnet, frälsningens gåva. Otro, fiendskap mot Gud, både innanför och utanför Jerusalems murar, det är en plåga för det troende. Det stora avfallet från Herren kan göra dem försagda, modlösa. Därför påminner Jesaja om den stora domedagen och det sanna Sions härliga framtid. Det kommer en dag då vedergällning slutgiltigt ska drabba Guds fiender och nåderikets härlighet inte längre vara osynlig utan framträda i sin fulla härlighet. Och därför säger Herren till sina tjänare, stärk kraftlösa händer. Styrk vacklande knän. Det är 35, 3 och 4. Säg till det försagda, var starka, frukta inte. Se, er Gud kommer. Och sen är det kanske märkligt, man tänker, han kommer ju som vår frälsare. Och då står det, se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälser er. Alltså frälsningen är samtidigt en vedergällning, en dom över ondskan, över fienderna, över synden, döden och djävulen. Ni vet ju samma sak har vi i Jesaja 61, där vedergällning och frälsning sägs i samma andetag. Han kommer för att ropa ut frihet för det fångna, befrielse för det bundna. Predikat nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande. Alltså hämnden över fienden och det som plågar oss och det som drar oss bort i mörker och bort ifrån Herren. Det är något positivt. Det är ju vår frälsning. Messias frälsningsuppdrag innebär alltså både dom och nåd. Och det är till tröst för alla sörjande. Det är ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande. Ni minns när Jesus citerar detta när han är i Nasarets synagoga, så tar han bara med första ledet. Han fortsätter inte med hämndens dag från vår Gud, för det hade så många missuppfattat vad det innebar. Tolkat det fel. Jesus bedyrade i Nasarets synagoga att han var den sanna uppfyllelsen av detta skriftord. Domen över ondskans andemakter innebär en befrielse för det andligt fångna. När vår Gud kommer med hämnd och vedergällning ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. Vers 5 och 6. Och just detta skedde. Det skedde när Jesus utförde sitt frälsningsuppdrag. Du vet, de onda akterna sa, nej, kom inte nu. Vi vet att du är Guds helige. De baxnar inför han som har makten. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Frågar Johannes Döparens lärjungar. Och då hänvisar Jesus till dessa ord i Jesaja 35, 5 och 6. Han var den utlovade Messias. Hans frälsningsgärningar betydde att vatten bröt fram i öknen, strömmar på hedmarken, vers 6. Torr mark och ökendjur får ge vika och ge rum åt vattenrika källor, vers 7. Det var svårt att vandra upp till Jerusalem i Judalands backiga och ojämna landskap. Det vet ni alla som har varit där någon gång. Det är oerhört kuperat och jobbigt att gå. Men tack vare Messias frälsningsverk, betonar Jesaja, är det inte svårt att vända tillbaka till det sanna Sion, till Guds härliga nåderike, för Herren själv är vägen. En banad väg, en helig väg, ja, den heliga vägen, vers 8. Jämför Jesu ord till Thomas i Johannes 14, jag är vägen. Eller Paulus ord, jag förföljde den vägen ända till döds. Och Jesu ord till Paulus på Damaskusvägen, jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Men så står det märkligt nog i vers 8, ingen oren ska färdas på den, alltså på den heliga vägen. Och hur kan det då vara ett glädjebudskap för dig och mig? Vi som är syndare. För alla människor är syndare. Vi är ju alla orena syndare. Alla utom Messias. Och så heter det, ingen oren ska färdas på den vägen. Hur kan detta vara ett glädjebudskap? Många har då studsat inför textens fortsättning. Där det ordagrant enligt grundtexten står, men den, alltså den heliga vägen, den är till för dem. Står bara kort så. Väldigt enkelt att översätta. Men i regel har man inte översatt det som det står, för man tycker det är så konstigt. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem, står det. Bibel 2000 hoppar över det. När man inte förstår, då lämnar man bara en lucka. Andra gör någon sorts översättning, men inte som det står i texten. Ordagranten är till för den. Men när man ser Bibeln i hela sitt sammanhang så förstår man ju att vi baxnar. Den är inte till för orena. Men så får vi veta, men den är till för orena. Först tänker jag, men då är det ingenting för mig. Jo, den är till för orena. Men den som går, den räknas som ren. Hur är det möjligt? Ja, det klarar Jesaja ut så oerhört tydligt på grund av att han renar oss. Han blir genomborrad i vårt ställe. Han tar skulden, vår skuld på sig, vår synd på sig. Och genom hans sår så blir vi helade. Ska jag stänga av det här om jag kan? Ja, det är inte lätt. Jag begriper mig inte på sådana här finesser. Nu hände någonting kanske. Det. Med de här orden, den är till för dem, så kommer det glada budskapets huvudpoäng. Vägen, det vill säga Messias, är till för orena. Alla som går den vägen, det vill säga alla som tror på Messias och hans ställföreträdande gottgörelse för oss, de räknas som rena. De tillräknas Messias helighet och rättfärdighet. Och därför kallas det som vandrar den vägen, alltså det troende, alltid i Gamla testamentet för rättfärdiga. Ni kanske har studsat när ni läser i synnerhet i Psaltaren att de troende kallas för rättfärdiga. Jag tänker, det är ju inget för oss, vi är inte särskilt rättfärdiga, vi är syndare. Men det troende kallas för rättfärdiga. Även ni studsar lika mycket när ni kommer till Nya Testamentet. Så det kallas genomgående det troende för det heliga. Det kunde ju stå skriv till det troende i Korint. Skriv till det troende i Efesus. Men det står alltid skriv till det heliga. I Efesus, i Korint, i Rom. För dem är tillräknad Kristi helighet. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Nu börjar vi förstå att nu får vi vara med. För sådana är vi. Lejon ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit. Det ska inte finnas där. Vers 8-9. Det är vägen som gör att de inte går vilse. Det är vägen som håller rovdjuren på avstånd. Jesaja kunde kalla det jordiska Sions ledare för Sodoms första och invånarna för vanartiga barn eller gomorra folk i kapitel 1, 4 och 10. Och det var inte bättre på Jesu tid. Jesus grät över Jerusalem och sa, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Det sanna Sion däremot, det kännetecknas av verklig frid, evig glädje. Dess invånare är, står det, återlösta. Återlösta syndare som vänt om. Friköpta, står det. Friköpta av Herren från fångenskapen under synden, döden och djävulen. Vers 9-10. Grunden för deras frid och glädje är Herrens återlösningsverk. Evig glädje, står det i vers 10. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska de få, sorg och suckan ska fly bort. Se vilken kontrast mot kapitlet innan som talade om Edoms öde. Det är gruvligt och hemskt att läsa. Så ska jag säga något om begreppet Herrens tjänare. Det är ett begrepp som särskilt Jesaja lyfter fram. Alla troende är Herrens tjänare. Vår uppgift är att tjäna Herren. Och Israel hade fått ett särskilt uppdrag att vara Herrens tjänare. Du Israel, min tjänare. Du Jakob som jag har utvalt. Du ättling av Abraham, min vän. Står det i Jesaja 41:8. Men vi hörde mycket om det igår. Hur detta tjänaruppdrag missbrukades. Och hur man avföll och blev vanartiga barn. Och här står det om Herrens tjänare. Vem är så blind som min tjänare? Så döv som min budbärare som jag sänder ut? Vem är så blind som min förtrogne? Det vill säga Israel fick ju vara Herrens förtrogne. De fick ju vara med. De fick se hur de blev burna genom öknen. De fick höra Herrens röst. Och de kunde säga och tala inte direkt till oss. Låt Mose tala till oss, annars förgås vi. De hade sett Herren, hans omsorg, hans helighet, hans förmåga att klyva Röda havet, att föra dem in i ett land där det var starka, mäktiga folk som fanns där före dem. Och hur Herren räddade dem, bevarade dem och gav dem seger. Min förtrogne, hur blind är han inte? Vem är så blind som Herrens tjänare? Du har sett mycket, men inte tagit vara på det. Fastän öronen är öppna, lyssnar ingen. Jesaja 42:19-20. Men så talar Jesaja också om Herrens sanne tjänare. Och Messias, den sanne tjänaren, kallas också på några ställen för Israel. Och vi ser en parallellitet att det Israel skulle göra, det gör Messias fullkomligt utan otrohet och avfall. Och så sägs det, det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel, alltså den troende resten. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesaja 49:6. Han sa till mig, du är min tjänare Israel. Messias är det Israel skulle vara. Och ni ser, det riket, det sträcker sig inte bara till Jordan och inte bara upp en bit förbi Golanhöjden och upp mot Libanon och ner till Wadi Arish, ner mot Egypten, utan till jordens yttersta gräns. Och det sägs på flera ställen om Messias rike, att det är inte begränsat till bara en del av jordklotet. I Zakaria 9:10 till exempel, där det står om: se, den konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Så står det: hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Samma sak står i Psaltaren 72, vers 8. Men nu lite historia också. Varför har man nu skurit bort kapitel 40-66 från profeten Jesaja? Jo, man har fått för sig att här är situationen en helt annan. Det kan inte vara Jesaja. För här har nu det hänt att man har förts bort i babylonisk fångenskap. Och i den situationen står nu en annan profet och talar om hur man ska räddas genom att Koresh ska komma med sitt edikt och befria dem. Det var en tysk forskare som heter Einshorn och en annan tysk som heter Döderlein som 1783 och 1789 först ifrågasatte Jesajas författarskap till kapitel 40-66. Och sen har man gått vidare med uppdelningen av Jesaja-boken. Bernhard Dom, stavas dum, och han var, ja, ska vi inte säga, det stavas dessutom D-U-H-M. Så att Bernhard Dom, han påstår sig finna tre författare bakom kapitel 40-66. En Deutero-Jesaja från 540-talet bakom kapitel 40-55. En Trito-Jesaja från 450-talet bakom kapitel 56-66. Och sen en tredje författare från efterexilisk tid bakom de så kallade tjänaresångerna inom kapitel 40-55. Det är ju en tjänaresång i kapitel 42, i 49, i 50 och i 53. Och de plockar man ut också för sig och sa att det måste vara någon helt annan som har skrivit det. Men nu måste vi då ge akt på själva historien, och som jag sa igår så är då partiet 36-39 av oerhört stor betydelse. Det är som ett nav i hela Jesaja-boken, som i själva verket en välkomponerad helhet. Vikten av detta centrumparti, det framgår av att det står flera gånger i Gamla testamentet. Samma text finns i, förutom Jesaja 36-39, också i andra kungaboken 18-13-2019 och i andra krönikeboken 32-1-31. Så det stryker under betydelsen av detta. Att Jerusalem blev räddat. Så det är två frälsningshändelser som är oerhört viktiga och som en predikan om och förebild för Messias frälsningsverk. Det ena, det är räddningen ut ur Egypten. Det andra är räddningen av Jerusalem år 701 före Kristus. De två sakerna är oerhört viktiga. För att nu förstå vikten av det här så ska vi ta lite historia. Vad heter nu kungen när Jerusalem räddades 701? Jo, han hette Hiskia. Och Lars brukar skoja ibland för att kolla om man kan sin bibel och säga: vet du vad som står i Hiskia 8:7? Det finns ju ingen sån bok där. Men det finns en kung som hette Hiskia. Och han regerade 715-686 före Kristus. Han blev sin fars medregent redan 729. Det var ett system som man hade. Och därför är det ibland svårt när det står hur länge man regerar och när man blev kung. För ibland syftar det på när man var ensam kung. Och ibland tas det med när man blev medregent. Och därför så kan det vara lite knepigt. Men först i och med att Ahas dog 715, så blev han självständig regent. Och ni kommer ihåg hur den är Ahas, hur obedaktig han var. Kanske ni kommer ihåg det. Det är bakgrunden till kapitel 7 och 8 i Jesaja-boken. Nu, Hiskia är frommare. Han bryter med sin fars av gudadyrkan, synkretism, och genomför en omfattande reformation. Han avskaffade offerhöjden, han slog sönder stoderna och högg ner asheran. Han vände sig också till den överlevande resten från det av Assur erövrade nordriket Israel. Samaria följer 722. Och han inbjöd dem att förena sig med Juda i firandet av påsken i Jerusalem. Men Hiskia måste manövrera försiktigt. Han var ju tributpliktig under den assyriske kungen. Men när nordrikets kung Hosea vid Tiglat-Pilesers död 727 hade inställt tributbetalningarna till Assur, då kom Tiglat-Pilesers efterträdare Shalmaneser den femte och belägrade Samaria. Och efter 3 års belägring så var Samarias saga all. Sargon kommer sedan efter Shalmaneser, och med assyriska styrkor fullbordar han in i intagandet av den ointagliga staden Samaria. 27 292 personer av Israels bästa befolkning deporterades till Assyrien. Och i deras ställe fördes folk från Babel och andra underkuvade områden inom det assyriska världsväldet till Samarien. Och det är bakgrunden till den blandbefolkning som uppstod i norra delen av Israel. Och som ni känner igen brukar ofta kallas för samariter, som judarna föraktade. För de dyrkade både Herren och andra gudar, huller och buller kan man säga. 720 försökte många av de underkuvade länderna i väster att under ledning av kungen i Hamat och kungen i Gaza frigöra sig, uppmuntrade av den egyptiska arméns stöd. Och också de assyriska provinserna i Damaskus, i Samaria, i Arpad och i Simirra revolterade. Men kungen, assyriske kungen Sargon 722-705, han underkuvade snabbt de revolterande genom att besegra en syrisk koalition i ett slag vid Karkar, långt upp i norra Syrien. Och de egyptiska trupperna vid Rafia, som vi hör om på nyheterna, ligger i gränsen i Gazaområdet och Egypten. Rafia förstördes, Gaza intogs, och mot slutet av året marscherade Sargon tillbaka mot Samaria. Ja, behöver inte gå in på allt detta. Sen lite senare, 713-711, då blev Ashdod, som ligger en av filisterstäderna, då blev Ashdod centrum för en ny revolt. Genom en statskupp intog en viss Jatna, eller Yamani, Ashdods tron, och sände uppeldande budskap till kungarna i Filisternas, Judas, Edoms och Moabs land, som var tributpliktiga under Assur. Och detta är ett försök att bilda en koalition mot Sargon. Ni ser så mycket historiskt material vi har. Och på varje detalj stämmer det ihop med vad som berättas i kungaböckerna och i Jesaja-boken. Det är historiskt förankrat. Det är riktig historia. Det är sann historia. De här revolterande lyckades inte. Sargon berättar i sina annaler hur han krossade det här upproret. Den där Yamani sände också budbärare till Jerusalem. Han försökte förmå Hiskia att delta i revolten mot Sargon. Och det var då som Jesaja gick naken och barfota i 3 år. Kommer du ihåg det? Kapitel 20. Det vill säga, ingen mantel, gick bara i särken och inga skor. Han gick som krigsfångar brukar gå. Och han predikade genom den handlingen. Vad som skulle hända. Det var inte räddningen att gå i koalition och revoltera på det sättet, utan de skulle förlita sig istället på Herren. Jag minns att profeterna, de var ju riktiga pedagoger. De talade inte bara som jag gör nu med munnen. De hade också väldigt fina illustrationer, men istället för att ha PowerPoint så var de själva illustrationer. Jesaja säger jag, Och barnen som du har givit mig, vi är förebilder åt en predikan. Så han ger sina namn. En av sönerna får heta Arjason. Det betyder en rest ska vända om. Och en annan får heta Maher Halal Hashbaz. För att, som betyder att skyndsamt så kommer vi att bli erövrade av assyrierna. Och ni kommer ihåg kanske Hesekiel, hur han predikar med olika konkreta åtgärder. Så de förkunnar också med sina handlingar. Och Jesaja gick naken och barfota i 3 år. Ända till dess att Ashdod föll, och det var 711. På det sättet ville Jesaja klargöra för kungen och folket det fåfänga i att revoltera mot Assur och att förlita sig på den nu starka 25:e nubiska dynastin i Egypten. Om detta står också i Jesaja 18 och Jesaja 20. Juda och landets grannar led mer och mer under Assurs pålagor. Men den värsta plundringen och hemsökelsen återstod ännu. När Sargon mördades 705 så utbröt en revolt på alla håll i världsriket. I öster var elamiterna och kaldéerna med Mardukapalidinna i spetsen, det pådrivande. I väster Egypten under ledning av den nubiske faraonen Shabaka och hans general Tilkhaka. Hiskia såg en möjlighet att bli av med det assyriska oket. Han sände en delegation till Egypten för förhandlingar, det läste vi om igår. Och det var förmodligen 702. Och Mardukapalidinna sände en delegation till Hiskia i Jerusalem enligt Jesaja 39, förmodligen 701. Och Jesaja fördömde kraftigt den allianspolitik som det hörde. Och det kan vi läsa om i kapitel 29, 30, 31 och 39. Dominerad av det anti-assyriska partiet i Jerusalem och död för Jesajas varningar allierade sig Hiskia med Tyros och andra fenisiska städer. Dessutom med de flesta filisterstäderna samt Ammon, Moab och Edom i en öppen utmaning av Assur. Revolten började med att filisteiska guvernörer och furstar som vägrade delta i koalitionen mot Assur angreps. Hiskia invaderade filisternas område, läser vi om i andra kungaboken 18:8, och assisterade i störtandet av Askelons och Ekrons kungar, liksom av Ashdods guvernör. Ekrons kung Padi fördes i bojor till Jerusalem. Vilken historia! Så detaljerat och så tydligt. Först 702-701 kunde Sanherib ingripa i väster med en stor, stor armé. Sedan han slagit ner de samtida revolterna i öster. Han belägrade Tyros och fast han inte kunde inta staden fördrev han dess kung till Cypern. Sedan Sidon kapitulerade de övriga fenisiska städerna och därefter stod filisterslätten i tur. De flesta av de allierade furstarna kom till Lakish för att betala tribut till Sanherib. Askelon och fästena däromkring intog snabbt och Ekron belägrades innan de egyptiska styrkorna nådde fram. Men egyptierna jagades på flykten vid Elteke. Ekron intogs och sedan rebellledarna fått mycket grymma straff återinsattes Padi som kung. Och sålunda lämnades Juda att ensamt stå emot den assyriska armén. Där har vi situationen nu i centrum av Jesaja-boken. Och Sanherib gick hårt fram. Enligt Jesaja 36 angrep han alla befästa städer i Juda och intog dem. Och Sanherib berättar om det här. Så vi har 2 källor, inte bara Bibeln utan Sanheribs egna analer. Och där kan vi läsa, och nu citerar jag. När det gäller Hiskia, juden, som inte böjde sig underkastelse under mitt ok, belägrade jag 46 av hans starkt befästa städer och ett otal mindre byar i deras grannskap och besegrade dem genom att trampa ner deras jordvallar, genom att föra fram murbräckor och genom anfall av fotsoldater, genom att bygga tunnlar och genom sapörers operationer. Jag drev ut därifrån 200 150 människor. Unga och gamla, män och kvinnor, otaliga hästar, hjulor och åsnor, kameler, stor och liten boskap och räknade dem som krigsbyte. Jag stängde in honom själv som en fågel i en bur i Jerusalem, hans kungliga stad. Jag satte ut vaktposter runt omkring den och lät en var som gick ut ur dess stadsport återvända till sin olycka. Hans städer som jag förstörde avsvar jag från hans land och gav åt Mitinti, kungen i Ashdod, Padi, kungen i Ekron, och Silibel, kungen i Gaza, och gjorde så hans land mindre. Så berättar Sanherib själv. Och det som även konservativa forskare har missat är att den här stora hemsökelsen, det är den verkliga bakgrunden till Jesaja 40-66. Man har bara stirrat sig blind och säger att det var en hemsökelse långt senare genom Nebukadnessar, Nybabylonien. Och då har man sagt ja, eftersom det är bakgrunden så måste det nog vara en senare författare. Men det här är den stora bakgrunden. Och mycket viktigt att ha med i beräkningen. Och vad får vi nu veta i detta centrumparti, Jesaja 36-39? Jo, sen har Sanherib angripit alla befästa städer i Juda, intagit, som vi hörde, mer än 40 av dem, så stod nu Lakish och därnäst Jerusalem i tur. Och det är den situationen som Hiskia sände förhandlare till Sanheribs läger utanför Lakish, ett försök att rädda Jerusalem. Men inte rädda det så som Herren har utlovat. Jag ska rädda Jerusalem. Utan nu skulle man själv fixa det med koalition med Egypten och med pengar. Så här sa Hiskia till Sanherib: jag har handlat fel. Vänd om och lämna mig i fred. Det du lägger på mig ska jag bära. Och Sanherib begärde då en mycket stor tribut, 300 talenter silver och 30 talenter guld, och Hiskia betalade denna summa. Han tog alla pengar som fanns i Herrens hus och kungshusets skattkammare. Han bröt loss den beläggning av guld som fanns på dörrarna och dörrposterna i Herrens tempel. Men det här hjälpte inte. Sanherib lämnade i alla fall inte Jerusalem i fred, trots den här utarmningen. Han krävde Hiskias, han krävde Jerusalems fulla underkastelse, kapitulation. I spetsen för en stor här sände han till Jerusalem sin arméchef, Tartan, står det, det är inget namn, han heter inte, det är hans titel, det är arméchef. Sin chef för hovet, Rabsaris, det är chefen för hovet, och sin första minister, eller premiärminister, heter på hebreiska Rabshake. Andra kungaboken 1817. Och Jesaja, ja, jag behöver inte gå in på alla detaljer, han sänder Hiskia, ska då samtala med dessa tre, och då använder han sig av Eliakim som var kungens första minister, Shebna som var rikets sekreterare och Joach som var rikskanslern. Vi ser hur detaljerat det är, det är inte lite svävande och osäkert, utan det är så precis och så historiskt korrekt i varje detalj. Först betonar Sanherivs första minister, alltså Rabshake, vilken stor och mäktig kung han representerar. Den store konungen, Assyriens kung, vers 4. Och Hiskia borde inse att han inte, att han i jämförelse med Assurbabels mäktige kung är maktlös, inte kan förhindra att Jerusalem intas. Han hånas med bland annat följande ord: det är bara munväder att du vet råd och kan och har styrka för krig. Jag ska ge dig 2000 hästar och du kan, om du kan skaffa dig ryttare till dem. Och så skjuter Sanherib in sig på ihåligheten i det hopp som Hiskia vill ingjuta hos sitt folk. Därför talar inte Rabshake som en förhandlare på diplomatspråket, vilket var det då. Det var över hela den dåtida världen. Det var arameiska som man använde. Men han undviker nu arameiska, utan nu talar han på judiska, på hebreiska. Som en Goebbels ungefär, som en propagandaminister med hög röst på hebreiska, så att folket som står på muren ska höra hans ord. Vem förtröstar du nu på eftersom du har satt dig upp mot mig? Vers 5. Den assyriske kungen pekar ut då två makter som båda är fåfängt att hoppas på enligt Sanherib. Egypten, som man liknar vid en bruten rörstav, oduglig som stöd. När någon stöder sig på den går den in i hans hand och genomborrar den. Och sen för det andra, Herren, som enligt Sanherib är lika maktlös som andra gudar. Och så hädar han och hånar den enda sanne guden. Och sen kunde vi gå igenom allt detta, hur han säger och hur han talar om att är det inte istället så att jag talar för att de ska höra, de som sitter på muren, de ska tvingas äta sin egen avföring och dricka sin egen urin. Säger han. Och nu förstår du, vad skakigt. Och vad hade de att sätta emot? Och Hiskia gråter ju. Och han vet inte hur detta ska gå. I denna situation där det inte finns något hopp, så räddas helt obegripligt folk med en gång. På natten slår Herrens ängel armén. 185 000 man. Och det märkliga är att det kunde man ju säga, det där måste vara en saga. Det låg lik utanför murarna. De intog inte staden. Det här går väl ändå att motbevisa. Så tittar man i Sanheribs annaler och andra utombibliska vittnesbörd. Tror ni det står där att den här en klarar sig galant? De i själva verket intog de staden och sen vände de tillbaka. Nej. Naturligtvis erkänner de inte att det var Herren som var Herre och hade gjort det. Men det berättas om att en oerhörd hemsökelse ägde rum. Att det var någon pest eller någonting, så plötsligt var de uttagna. Och rester av armén, de få som överlevde, får slokörare eller toga tillbaka. Och Herren förutsäger genom Jesaja vad som händer. När du kommer tillbaka sen så kommer du att bli mördad av dina egna söner. Och det kommer också hända. Det kommer att dröja ett antal år, men sen händer det precis så som var förutsagt. Nå, detta är nu bakgrunden. Och då lite grann om, nu ska vi se, vad är klockan? Jag har några minuter kvar. Kommer vi till den mästerliga kompositionen Jesaja 40-66. Det hänger ihop med då avslutningen av 39 kapitlet. Räddningen undan Sanherib innebar inte den här frälsningen som Messias ska göra. Den förebildar den till stor utsträckning. Men den här räddningen är inte den frid utan slut över Davids tron och hans kungarike som är utlovad genom Messias ankomst. Vi kommer väl ihåg vad Jesaja profeterar redan i kapitel 9. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det är kapitel 40-66 närmare klarar om. Det är, vad menas med frid utan slut över Davids tron och hans kungarike? Den friden ska åstadkommas av Herrens sanna tjänare, Messias. Och det preciserar nu Jesaja närmare i kapitel 40-66. Och det gör han på ett så mästerligt sätt. Kompositionen är följande. 40-66 består av exakt tre lika stora delar. 40-48, 49-57 som är centrumpartiet och 58-66. Och varje del slutar på samma sätt, så det är ingen påhittad indelning. Den första delen här, 40-48, slutar: det finns ingen frid för det gudlösa, säger Herren. 48-22. Och 49-57 slutar på samma sätt: det finns ingen frid för det gudlösa, säger min Gud. 57-21. Och 58-66 slutar också med den eviga ofriden. Deras mast ska inte dö och deras eld inte utsläckas. Ni vet att Jesus citerar också dessa ord i sin undervisning. Så den här frälsningsprofeten med det ljuvliga budskapet, den talar också om alternativet att gå förlorad och om den hemska olyckan som otro och uppror mot Herren slutar med. Kapitel 40-48 siktar in sig på räddningen från världsmakten. från Assurbabel som är en dubbelmonarki. Kapitel 49-57 siktar in sig på synden som är den verkliga fienden. Synden och döden och hur den besegras. Och i mittpartiet där har vi just Jesaja 53 och hans ställföreträdande gottgörelse. Och kapitel 58-66 handlar om det gamla och det nya Sion. Och varje del, har jag inte tid att gå igenom det, är i sin tur väldigt noggrant indelar i tre avsnitt i allting. Förutom 53 som är 55, precis lika stora delar. Och är det 55 och ni går från kanterna så kommer ni då 1 och 5, 2 och 4 och 3 blir precis i mitten. Och det är 53, 4 till och med 6. Så det får ni i läxa att läsa själva. Det som har gjort att man har angripit Jesaja-boken så mycket, det är för att det talar om Babel en hel del. Och då har man sagt, ja men det var, Babel var ju inte relevant att tala om på Jesajas tid på 700-talet. Utan Babel hör ihop med det nybabyloniska riket från 605 till 539. Och då måste det ju vara en annan profet som har talat om det här. Men det är ju totalt missförstått. Därför måste jag säga lite grann också om Babels framträdande roll under Jesajas tid. Det är en vanlig missuppfattning att juda inte konfronterades med Babel förrän under den nybabyloniska tiden, 605-539. Därför anses ofta Babelutsagorna i Jesaja-boken. I första delen har ni kapitel 13 och 14, och det jag skrev min avhandling om, kapitel 21. Och sen har vi olika avsnitt inom kapitel 40-66. Och då säger man att det måste härstamma från en senare tid. Därför kan det vara motiverat med en liten utförlig genomgång om Babels framträdande roll under Jesajas tid. För den stora världsmakten i öster var det nödvändigt att ha full kontroll över den enormt mäktiga staden Babel. Babel var ett ideologiskt centrum, Babel var ett finansiellt centrum. Ja, Babel var själva navet för en världsmakt vid den här tiden. Och det blev angeläget för de assyriska kungarna att också ha full kontroll över Babel. Och Tiglatpileser utropar sig som Babels kung och genomför en politisk nyhet, den personliga dubbelmonarkin. Och han antar ett särskilt namn som Babels kung. Han kallar sig för Pulu för att ge uttryck åt att han var både Assurs och Babels kung. Och det här nämns i Gamla testamentet. Och när man säger i regel inte Tiglatpileser några gånger, men ofta så citeras han under namnet Pul, alltså Pulu på assyriska. Man hänvisar till han är Babels kung. Han är alltså den fientliga stora världsmaktens furste. Och i första krönikeboken 5:26 får vi reda på tydligt att Pul är densamme som Tiglatpileser. 729 och 728 anförde Tiglatpileser eller Pulu personligen Marduk-processionen vid nyårsfesten i Babel, varigenom hans babyloniska kungadöme fick sin legitima sanktion. Sen dog han 727. Sen kommer hans efterträdare Shalmaneser, och han på samma sätt som fadern bär dubbelkronan och har två skilda namn. Ett namn som Assyrkung och ett namn som Babels kung. Så dör Shalmaneser 722, men den mäktiga dubbelmonarkin Assyrbabel fortsätter, men får fler och fler fiender. Kaldéerna i söder är angelägna om att vi måste återerövra Babel från de assyriska furstarna. Och det blir då flera uppror. Och ett av dem leds bland just av den här som nämns i Jesaja 39. Marduk Appalidina, Merodak Baladan i Jesaja 39. Och han har stöd av Elam och lägger beslag på Babels krona igen 721. Han lyckas rycka in i Babel och bli krönt till kung där. Men Sargon driver bort honom så småningom. Det dröjer ändå till 710. Och återigen upprättar han sitt att han blir också Babels kung samtidigt som han är Assurs kung. Han erbjöds Babels kungakrona, han lät kröna sig till Babels kung och han förvissar sig om att det ska vara en dubbel monarki. Och som rättmätig babylonisk kung ledde han 709 Marduk-processionen. Alltså guden av guden Marduk var ju Babels gud. Och genom hans son Sanherib, genom att sonen gifter sig med en ung babyloniska av arameisk ursprung, hon heter Nakia, så stadfäster han unionen mellan Assyrien och Babylonien. Så tänk vilket otroligt misstag forskningen har gjort. Att handla om Babel och Babylonien, ja då måste det vara en senare tidsperiod. Nu kan man förklara det här att det tack vare arkeologin som gräver fram massa lertavlor i slutet på 1800-talet som vi får reda på det här som jag redogör. Före det så visste man inte så mycket. Och så när man inte vet, då drar man slutsatser och säger så är det fel i Bibeln och så här måste det vara. Men när vi har grävt fram mera material så ser vi mera och kan förstå hur korrekt det är det som står i Bibeln. När Sargon dog 705 så försökte bland annat Elam utnyttja situationen och omintetgöra den mäktiga syrisk-babyloniska dubbelmonarkin genom att vinna inflytande och makt över Babylonien. Och när Sanherib efterträdde Sargon 705 då blir det lite fight om Babel igen och Kaldéer försöker att återvinna Babel och bland annat Marduk och Apalladina, men det misslyckas. 703 så lyckas Sanherib driva bort Marduk och Apalladina och han gör för 701 ett nytt försök och då i samarbete med Hiskia bland annat. I den här situationen nu kommer alltså 40 till och med 66 och talar om det verkliga glädjebudet för Guds folk. Det är inte att de här mänskliga koalitionerna och olika upprorsförsök mot Assyrien ska lyckas och bli deras frälsning. Utan det är som namnet Josiahu betyder, det är Herren som är frälsningen. Och han utreder så i detalj hur denna frälsning ska gå till så det är helt fantastiskt. Det är som man hade stått, som jag sa förut, själv och tittat på i Golgata. Och det har han nu, det är ju filmat i förväg. Och det här berättar jag, titta på era gudar, kan de förutsäga vad som ska ske? Ta fram dem. Jag har sagt vad som skulle ske. Han hade sagt precis vad Sanherib skulle göra. Vi kan läsa om det i Jesaja 10. Det är enligt min plan. Han har fått ett uppdrag åt mig att vara vredesverktyget. Nu har han fullgjort det. Men han kommer... Sen han fullgjort det att bli straffad i sitt högmod och hur han upphöjer sig och hånar mig. Och nu har jag gjort det, jag har sett det. Från och med nu förkunnar jag nya ting. Och så berättar han om och ser hela historien framåt. Han kommer med tröst. Nu är det som ni hörde, hur många som hade deporterats. Städer låg i ruiner, det var fattigt, det var eländigt, det var tomt på folk, det var rester här och rester där. Och så talar han om Messias verk. Och det ska bli så många, och inte bara i det här landet utan över hela världen som tillhör mig. Den ensamma ska få flera barn än den som har man. Jag är det Herren som skapar detta under och föder barn. Så vidga era tält. Sätt tält, pinnarna längre ut så det ska bli fullt, det ska bli överfullt. Det ska vara människor från olika stammar och folk och tungomål som kommer att nås av den här räddningen. Och det är då i det här sammanhanget som det talas om trösten till Jerusalems hjärta. Och glädjebudskapet allra först är då slavtjänsten ska ta slut. Skulden ska betalas. De ska få dubbelt av Herrens hand för sina synder. Här står det perfektum i hebreiskan. Det är ungefär, ja, det finns en verbform i grekiskan som heter aoristos. Aoristos betyder att den inte är begränsad till tid. Utan den säger bara någonting säkert, bestämt. Och det som är säkert är ju vad profeten har sett. Han har sett det här. Så därför använder han perfektum. Så egentligen så står det ordagrant: det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus. Men för att vi ska förstå att det är en profetia om det ljus som kommer i Galileen i mörkret, så ska ljuset träda fram där, så brukar man översätta: ska se ett stort ljus. Men han använder perfektum. Man skulle också kunna översätta det med det säkra preset. Han berättar: ja, jag ser hur de har sett ett stort ljus. Jag har sett det, jag har sett det. För han berättar ju vad han har sett. Och här så använder han också perfektum när han talar om slavtjänsten och skulden och att få dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det är helt säkert. Profeten beskriver vad han har sett, vad Gud har uppenbarat för honom. Och han sammanfattar här vad den frälsningsgärning innebär som Herrens Messias ska fullborda. Att Guds fiender kommer att besegras. Slavtjänsten under dem därigenom få ett slut. Att syndaskulden är sonad genom Messias ställföreträdande betalning. All vår skuld la Herren på honom. Att syndaförlåtelsen inte är snålt tilltagen, utan tvärtom överflödande. Jag retar mig så oerhört på när Bibel 2000 översätter frälsningens bägare. Den ska fyllas till kanten. Då mäter man. Nu vet man heller det. Inte mer. Men så är det inte med Herrens frälsning. Den är överflödande. Det var heller på eller på. Det väller ut. Och likadant, vi ska smittas av detta. Om någon kommer och vill ha min skjorta, så ska jag ge två skjortor. Dubbelt. Och han säger: gå en mil med mig, så gå dubbelt så långt. Gå två mil med honom. Och här, vi ska få dubbelt igen av Herrens hand för sina synder. Överflödande. Inte bara till bredden, till kanten. Utan det är överflödande. Och ni kan ju, om ni har en konkordans hemma, slå på verbet överflöda. Överflödande, ska ni få se i vilka sammanhang det talas om det i Bibeln. Och det här härliga ordet, hur det vi får, det skulle ju straffas och förkastas egentligen. Men för Messias skull förklaras vi rena och är försonade. Och vi får denna frälsning i sådant överflöd, så säger dubbelt igen. Jag tänker på det där med en skjorta, två skjortor, en mil, två mil, dubbelt. Eller när Petrus får: hur många gånger ska jag förlåta min broder? Är 7 gånger nog? Då tänker vi logiskt. 70 gånger 7. Och 70 gånger 7 gånger syftar på vad som står i Daniel. I Daniels om årsveckorna. Det vill säga om vad Messias ska göra. Se på honom. Eller tänk på berättelsen om när mannen kommer och säger: vad ska jag göra? Tänker lagiskt. Jag har en del att göra. Jag ska älska min nästa. Jaha, då ska jag väl göra det. Ta bara om nu för mig vem som är min nästa. Vem är då min nästa? Och då berättar Jesus om den slagne som ligger där. Och så slutar det inte med att han säger: jaha, om du ser någon som du möter som ligger slagen, så ska du hjälpa honom. Gör det. Utan han säger: vem var den slagne mannens nästa? Det vill säga, du frågar vad du ska göra. Hör du, det är du som är den slagne mannen. Och vem är då din nästa? Det var den där samariten som hjälpte honom. Det vill säga, du frågar: vad ska jag göra? Titta på honom som har hjälpt dig. Titta på honom som har hjälpt dig. Till vad han har gjort. Så vrider om perspektivet för den som var så stark och märkvärdig. Ja, hörni, jag ser att tiden är ute. Ni får själva studera dessa mäktiga kapitel. Och ni märker att Jesaja, han talar ungefär som Johannes i Uppenbarelseboken. Han kan tala om det sanna Sion. Där finns det ingen sol och ingen måne. Han talar inte om ett jordiskt Jerusalem, utan Herren är deras ljus, läser vi. Och hur är det med murarna? Ja, grundvalarna är av safirer, tinnarna av rubiner, portarna av karbunklar, ringmuren av ädla stenar, och alla är troende. Alla är troende i detsamma fjärn. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar. Deras frid ska vara stor. Det står det. Så att här finns det mycket att hämta. Tack för ordet.